en het sommar i Europa med värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien har fått en ny premiärminister igen. Och migrationen har återskakat om EU och ställt frågan om hur solidariska EU-vännerna egentligen är med varann. Här i Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Ja, det brukar ju vara lite lugnare på nyhetsfronten sommartid, men inte i år. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och välkomna till ett helt nytt avsnitt här i vår Europapodd där vi ska ta ett varv runt sommar-Europa. I Paris har vi Ekots utsända i Sydeuropa, Karin Arbsjö. Hallå!
Hallå, hallå!
Ja, hur varmt är det egentligen där du är nu?
Ja, men nu är det faktiskt bara 30 just precis nu, men igår var det 38 och det var väldigt varmt i natt. Och det är den femte värmeböljan som vi är inne i nu, så det är ett ganska plågat Paris. Mm. Le Monde hade en rubrik häromdagen som var: vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
Och vad händer då?
Ja, det kan man fråga sig.
Jag såg att Eiffeltornet också har fått stänga flera gånger under sommaren på grund av just värmen.
Både Eiffeltornet och Louvren har hållit stängt under de varmaste kvällstimmarna i flera omgångar här.
Och från Paris till London, James Savage, chefredaktör för nättidningen The Local som skriver om Sverige på engelska. Du är ju här i studion. Välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket.
Alltså, om Karin då är i Paris så får ju du helt enkelt symbolisera London. En London-symbol är ju det här vaktombytet utanför Buckingham Palace och Windsor Castle. Jag har hört att de här soldaterna också haft det kämpigt i sina stora svarta björnskinsmössor under sommaren.
Ja, precis. Om man någonsin har gått på vaktparaden i London så ser man till och med en vanlig sommar att de lider lite under de här stora, varma björnmössorna. Men det har gjort att i år, på grund av värmeböljen, att man har tvingats ställa in vaktombytet både på Buckingham Palace, Windsor Castle och St. James's Palace flera gånger. Både av omsorg om soldaterna, men också om hästarna och om publiken. Man vill inte att publiken ska samlas där. Mm.
Och så har vi med oss Bryssel då, fast liksom via Göteborg. Ingen är där man ska vara. Teresa Kirchner, Svenska Dagbladets medarbetare. Du brukar ju vara i Bryssel. Hallå.
Hej.
Är det något drag i Bryssel sommartid? Eller jag tänker att hela EU-kvarteret liksom boomar igen.
Men det är ju bara ett tråkigt kontorskvarter i vilket fall. Det bor man ju klockan 6 på eftermiddagen, året runt liksom. Mm. Men Bryssel är jättebra på sommaren. Det är ju liksom mitt i Europa, en stad med jättegod mat och jätteberömd arkitektur och fina torg och sådär. Jag sitter gärna och äter god mat på ett torg i Bryssel och struntar fullständigt i EU-världen på sommaren.
På tal om sommaren... En av de bilder som har stannat kvar hos mig den här sommaren är ett fotografi på en sandstrand i sydvästra Frankrike. Ett par randiga brassestolar bredvid varann. En brunbränd kvinna och likaså man som sitter där under ett orange parasoll. Man ser deras ryggar när de sitter där och blickar ut över vattnet. Alltså den perfekta sommarbilden som AFPs Maximilien Lamy har tagit. Men framför den här badande familjen så ser man en vägg av rök, en eldstorm. Alltså, Karin, du har ju bevakat bränderna i Europa den här sommaren. Vilken bild har stannat kvar hos dig?
Ja, men det är när jag var tillbaka i området i byn Le Porche, som var den platsen som blev allra värst drabbad. 183 hus brann upp där, och det är ungefär vart tionde hus i den här lilla byn. Och att köra genom liksom först kilometervis med bränd skog och sen komma fram till byn och se de här ruinerna. Det var en tomt där det bara stod kvar en öppen spis med en skorsten och liksom metallkanten till en pool. Mm. Och så såg man också tydligt hur kraftigt elden hade kastat sig fram och tillbaka. Liksom på vissa ställen var det några hus som var oskadda, något som var bränt. Många vittnar ju om det, att den här elden liksom skapade sina egna vindar och blev helt oberäknelig. Och det var ju en väldigt tung sorg som låg över den här byn, såklart.
Mm. Förödelsen har ju varit brutal. total i många delar av Europa. Och när vi spelar in det här så brinner det ju fortfarande på många ställen i Frankrike och Spanien bland annat. Och brandsäsongen är ju långt ifrån över. Alltså Teresa, inför sommaren så presenterade ju EU-kommissionen en ny strategi för att bland annat bekämpa och förebygga bränder. Alltså hur har den strategin påverkat brandsommaren 2026?
Alltså det fanns redan sedan några år tillbaka mer samarbete på området. Man har redan gemensamma såna här pooler med utrustning så att om det brinner i Portugal så kan det snabbt komma vattenbombningsplan från som står parkerad utanför Madrid någonstans man skickar iväg. Men den här strategin, eller strategi, det låter som att det ska vara något hårt gällande, men det är liksom någon slags guidelines, någon slags rekommendationer. Så där. Det handlar om hur man förebyggande ska titta på vad man har för marker att skydda och hur man ska se till att ha brandsäkert på dem. Jag tittade lite på den här strategin igår och kollade på vad det gäller för marken. För man undrar sig, vad då kan de säga till liksom herr Karlsson att i hans trädgård minsann får han inte ha sin grill på? Alltså det är klart att det kan inte EU göra, utan det handlar om marker som har särskild liksom skyddsnivå, så kallade Natura 2000 heter det. Och där kan man då också lägga in guidelines för hur man ska kunna förhindra liksom bränder. Sen är det sån här grej att man vill ta fram pengar och program för att lära ut i skolor och på utbildningssäten runt om i Europa. Men att det är mer fokus på det, det är jättetydligt. Och det är mycket mer koordination mellan EU-länder.
Mm. Alltså, Karin, du har ju, under din sommar så har du också träffat EU-kommissionären för krisberedskap, Hadia Labib. Kan du inte berätta om liksom, situationen du träffade henne i?
Ja, men det var på en flygbas utanför Bordeaux dit hon hade kommit för att dels flyga över området och se på bränderna och sen så också visa upp och tacka dem från den här EU-styrkan som var där. Och då var det ju bland annat 8 svenskar som var där som flög i sina så kallade Fireboss-flygplan och hjälpte till med släckningsarbetet. Och de berättade ju just om det här, hur man samarbetade mycket med den portugisiska styrkan och så hade man ett franskt plan som flög först för att liksom koordinera kommunikationen och så. Men Hadia Labib sa ju på den här presskonferensen att det, nu är det ungefär 800 EU-brandmän utplacerade i Europa över sommaren och hon vill minst dubbla den siffran.
Vi kan väl lyssna.
We need really to have the lessons learned because climate change is really reshaping our landscape and we need to adapt and to anticipate what is becoming the new norm.
Den nya normen pratar hon om. Vad är det hon menar, Karin?
Ja, hon menar ju att faktum är att det är det här vi står inför nu, ökade brandrisker och att det kommer brinna mer i EU. Men en sak som var intressant på presskonferensen var att när hon fick en rak fråga om hur hon ser på det faktum att klimatpolitik samtidigt blivit otrendigt och varför EU har föreslagit att lätta på utsläppskraven för industrin i den här handeln med utsläppsrätter, då blev hon väldigt defensiv. Hon sa att ungefär att nu ska vi inte prata om kontroversiella ämnen utan nu ska det bara handla om solidaritet och enighet här när vi är tillsammans och hjälper varandra och vi behöver mer EU och sådär. Men sen förstår jag att dagen innan hade hon liksom mer rutet ifrån mot klimatskeptikerna i unionen och tydligen fått liksom backning på det. Så det var ju väldigt tydligt att det är en känslig fråga.
Att man lägger gemensamma pengar på vattenbombningsplan, det är inte så kontroversiellt politiskt heller att säga att men vi lägger EU-pengar på det här. Det är mer kontroversiellt att säga att vi lägger EU-pengar på jordbruksbidrag eller de här vanliga politiska striderna som finns. Så att, lite cyniskt sagt så har ju liksom skogsbränderna blivit det här nya reklamen för EU faktiskt.
Hur då?
Utan att jag vill absolut inte göra mig lustig över skogsbränder, så får det inte uppfattas. Men därför att det är den där solidariteten som vi hörde nämnas här, att när det är bra, när vi kopplar ihop våra databaser, våra krisprogram, när allt sånt där sköts, nätverket funkar, då ser det väldigt bra ut att sitta i ett samarbete mellan 27 länder som bråkar om precis allt, men inte just det här. Liksom.
Men det här är ju den akuta hjälpen. Hur är det med det förebyggande arbetet då, Teresa? För om EU ska jobba mer förebyggande, betyder det inte då att man från EU-håll behöver lite mer kontroll över skog och mark, vad som planteras, hur det planeras och så vidare? Det kan jag väl tänka att nationerna inte är helt positiva till.
Jag tror inte att någon skulle vilja använda ordet kontroll som du gjorde. Nu ska Bryssels byråkrater ha kontroll över herr Karlssons skog här i utanför
herr
Borlänge.
Herr Karlsson kanske känner så. Vet jag. Så.
Nej, de kommer inte uttrycka det på det viset. Men de kommer säga att vi har redan regler som gäller för hur vissa marker och sånt ska skyddas. Och där kommer man ha mer. Men jag tror att ordet kommer bli koordination. Det är ett väldigt, väldigt bra ord i sammanhang och i samarbetet.
Så det kommer inte att bli någon konflikt?
Jag tror inte det blir någon konflikt, för just det här tyvärr, alltså skogsbränder och den politiken som ska föras både förebyggande och när man ska släcka eldar så, är så enigt. Mm.
Det är ju inte bara i Sydeuropa som torkan och värmen slukar mark. I Storbritannien så regnar det ju alltid James, som man brukar säga, men inte den här sommaren, va?
Nej, verkligen inte. I synnerhet inte i England och i synnerhet inte i södra England. Där har det varit torka. Det har varit väldigt långa perioder utan regn. Parkerna i London som brukar vara så gröna och fina. Helt torra, gula gräsmattor.
Så ser det ut på Gotland på sommaren, kan jag också säga. På sina håll. Men jag förstår.
Men det brukar inte se ut så där i Storbritannien. Och min bror skickade bilder till mig från den där väldigt lummiga delen av England där jag växte upp. Det brukar vara väldigt grönt och väldigt fint även på sommaren. Men man ser att även inte bara gräsmattor utan även häcken torkar ut. Och det ser väldigt, väldigt torrt och väldigt, väldigt gult ut.
Mm. Vattenbrist är ju då kontentan av det här. Britterna, jag har läst att över 25-26 miljoner i Storbritannien har fått såna här hosepipe ban. De får alltså bland annat inte använda trädgårdsslangen. Hur har det där tagits emot då?
Ja, lite olika. Det är många som förstås förstår att det här är ett problem och det måste hanteras och det är ett sätt att hantera det på. Men allt blir till kulturkrig nu för tiden. Det har kommit lite olika reaktioner till det där. Dels har folk kritiserat staten för att de inte har byggt tillräckligt med reservoarer så man inte samlar in tillräckligt mycket regn på vintern och använder det för att kunna använda det på sommaren. Vattenbolagen i Storbritannien som är privatiserade här har blivit en liksom infekterad politisk fråga och det är vatten på kritikernas kvarn att säga att men de har inte gjort tillräckligt mycket för att fylla i läckor i rören och de bara tar stora utdelningar från vattenbolagen så det, man har haft den kritiken. Man har också fått, i synnerhet på högersidan har man kritiserat att vissa bidragstagare har fått ett undantag från vattenslangsförbudet.
Ensamstående mammor eller vad då?
Ja, det är familjer med flera barn till exempel har i vissa områden fått ett undantag.
Jo, men de hoppar omkring och badar och plaskar i trädgården.
Ja, men det kanske är det. Men det är klart, men för många högerpolitiker har det blivit också en infekterad fråga.
Mm. Mm. Alltså Karin, i Sydeuropa på nationell nivå då, alltså värmeböljor, bränder, klimatpåverkan har varit en stor del av samtalet den här sommaren. Hur har det påverkat klimatpolitiken i Sydeuropa, skulle du säga?
Ja, i Spanien så lyfte ju Pedro Sánchez snabbt samarbetet mellan bränderna och klimatfrågan, klimatkrisen. Mm. Och han sa ju att det här visar att partierna måste enas kring det förslag på klimatpakt som hans parti la fram efter förra årets skogsbränder. Man har tagit fram det här tillsammans med forskare och miljöorganisationer och det handlar bland annat om hur man ska sköta skogen för att minska brandrisken men också att man ska skapa ett vetenskapligt råd som ska liksom vägleda politiken. Men oppositionen är ju emot det här. Partido Populars talesperson har ifrågasatt att regeringen fokuserade så snabbt på klimatförändringar i samband med bränderna. För man säger att det här är ett sätt att skylla ifrån sig för att man inte har kunnat sköta den här akuta krisen. Mm. Och Partido Popular samarbetar ju med högerradikala Vox i flera regioner. Och Vox har ju rullat tillbaka klimatåtgärder på flera ställen där man har makten. Och de är ju emot förklaringsmodeller som har med mänskliga utsläpp att göra. Så det är ju väldigt polariserat. Mm. Och det är många som har rapporterat också om att det är polariserat i befolkningen i Spanien om man tror att de här bränderna har med klimatet att göra eller inte. I Frankrike så har Macron valt att inte trycka lika hårt på klimatfrågan utan han har mer sagt så här att nu är vi i ett akut krisläge, vi måste fokusera på här och nu. Och han har också varit noga med att säga att det här är liksom exceptionella megabränder och ingenting som man hade kunnat förutse. Och det är ju så, precis som Teresa var inne på lite innan, att om man säger så här, vi ska vinna mot de här megabränderna, vi ska se till att liksom lösa krisen här och nu, då kan man få väldigt många med sig. Men om man pratar om klimatförändringar och strukturell förändring och utsläppsminskningar och så, då får man ju idag en del av folket emot sig, så att säga. Det är en väldigt polariserad fråga. Och Macron gick ju också ut tidigare i sommar med att man drar ner på en grön fond som skulle hjälpa lokala myndigheter med klimatanpassning.
Mm. I Storbritannien, James och Fisher, nu då den nya premiärministern Andrew Burnham, och hantera de här värmeböljorna som avlöser varandra. Det var krismöte i London här häromdagen med anledning av torkan. Alltså, är det här det första riktiga testet för honom, skulle du säga?
Alltså, jag vet inte. Jag tror inte att han vill göra det till det första riktiga testet. Han vill försöka skjuta det från sig så mycket som möjligt. Det är intressant. Han har gjort väldigt många uppmärksammade videos i sociala medier. Hittills har ingen av dem handlat om hettan eller klimatkrisen eller någonting. Han står också inför ett avgörande beslut om man ska borra efter mer olja i Nordsjön, som är ganska kontroversiellt. Miljöaktivister vill absolut inte att man ska borra efter mer olja, men andra säger att ur ett liksom strategiskt perspektiv är det viktigt för Storbritannien att ha egen oljereserver och använda dem. Så han sätts inför några, alltså, press från motsatta sidor här. Så jag tror att det här är ingenting som han verkligen vill prata om. Han vill äga sin egen agenda. Mm. Och det här var inte en del av hans plan.
Så han ligger lite lågt när det gäller klimat och värme?
Ja, han gör det. Och när han kom ut från det här krismötet var det största nyheten var att han bedjade till matkedjor att sluta sälja engångsgriller.
Mm, det var
den stora nyheten. Så, och det är klart, det är relevant, för det är ibland som de här engångsgriller som sätter igång bränder. Men det kanske inte var något, någon jätte liksom brandtal, om ni ursäkter mig. Det var inget brandtal för miljön och mot klimatet. Intressant nog har hans utrikesminister dock, Ed Miliband, som var tidigare klimatminister, han har släppt en video om hur man verkligen behöver ta tag och att bekämpa klimatförändringar på internationell nivå. Så det känns som att han försöker ändå profilera sig.
Alltså, jag tänker vi måste ju ändå stanna vid Burnham lite, för det är ändå en av sommarens stora händelser, även om det hände i början av sommaren. Den här stora brittiska flytten, premiärminister Keir Starmer med sitt rekordlåga stöd hade inget annat val än att packa sina väskor och lämna 10 Downing Street, och inflyttade då Manchester-killen Andrew Burnham.
I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
Ja, där var det glatt. King of the North, eller Flip-Flop Burnham, som ändrar politisk ståndpunkt när det passar. En annan fras är The Man Without a Plan. Mannen utan plan, har jag hört. Passar någonting av det här in, eller?
Ja, det beror på vad man menar med plan.
Mm.
Han har stakat ut några viktiga områden för sitt regeringsinnehav. Sen är planen kanske inte alltid jättedetaljerade ännu. Men han har sagt flera saker. Han vill flytta makten från London ut i regionerna. Han har redan startat en ny filial till 10 Downing Street uppe i Manchester, Number 10 North. Och det gjorde han på första veckan.
Vad är det för färg på dörren, undrar jag?
Jag tror det är en glasdörr faktiskt.
Glasdörr?
Men man har en bild på en svart dörr inne i Number 10 North.
Så pass, symboliskt.
Han vill också göra det billigare att leva, så han försökt komma med några enkla förslag som ändå kostar inte kanske jättemycket pengar, men har gjort det billigare att leva. Kapa busspriser till exempel. Också att ge skatterabatter till pubbar. Många pubbar har tvingats stänga igen, och nu vill han ge dem skatterabatter för att inte fler pubbar stänger igen. Så det är lite populistiskt kanske. Men han vill också satsa på yrkesutbildningar. Han lovat ett ny plan för äldrevård. Han har inte riktigt kommit med alla detaljer på det ännu, men det är ändå liksom, han har stakat ut i en riktning. Men vi får se hur detaljerna blir, och i synnerhet hur finansieringen blir. Och han måste också, enligt sig själv och enligt de flesta andra bedömare, hitta mer pengar till försvaret. Och var kommer det att komma ifrån?
Det får vi höra mer om i höst.
Vilken intressant grej det här att pubbar ska få, att han föreslår det. För jag tänker mig hur det skulle ha landat i Sverige om ett parti gick ut nu för valet. Så att ställen som serverar alkohol tycker vi ska få skattesänkningar. Jag har svårt att, men kanske 2026 så kanske det går. Jag kanske bara tänker lite gammaldags i mitt huvud.
Det är ju en del av det brittiska folksjälen på ett helt annat sätt än i Sverige.
Alltså, Theresa, Storbritannien är ju inte längre en medlem i EU. Men förra året sa ju Burnham genom att ja, han öppnade lite för att Storbritannien skulle gå med i EU igen, och sen vände han lite här och verkar ha ändrat sig. Alltså, blir det någon skillnad, jag tänker, relationen mellan Storbritannien och EU, som ändå är viktig även om Storbritannien inte är medlem?
Det var redan goda relationer mellan EU och Keir Starmer faktiskt. Det var liksom när de första arga brexiterarna försvann och när Tory försvann från makten, så ändrades tonen ganska fort där. Alltså, brexit är ju bara precis färdigt. Det tog ju många år att få allt på plats. Det var så sent som bara för ett par månader sedan som de sista pjäserna kom på plats vad gäller gränsen mellan Spanien och Gibraltar till exempel. När det kom på plats så var brexit klart. Så man kan inte nu liksom, när man precis fått det klart, säga att vi vänder på det.
Men också det som Andy Burnham sa innan han blev premiärminister, långt innan han blev premiärminister, om att gå tillbaka in i EU igen. Han sa under sin egen livstid, han är bara 55 år gammal, så han tänker i så fall ganska långsiktigt, kanske om 30 år eller någonting. Men det är ingenting som han någonsin har haft som plan för närtid. Men sen, med detta sagt, så kan man komma närmare EU på andra sätt, och mycket har ändrats sedan brexit, inte minst den internationella situationen, relationen till USA, både för Storbritannien och för resten av Europa, med Donald Trump som vacklar om försvaret av Europa.
Men brexit, som sagt, stommen i det var ju migration, och mitt i semestertid så nåddes vi också av kaotiska bilder från Ceuta. Exklaven som många av oss kanske inte riktigt hade så stor koll på just då, men som vi lärde oss är ett område som tillhör Spanien, men det ligger på andra sidan Medelhavet med gräns till Marocko. Hit strömmade ju över 70 000 migranter från Marocko under ett dygn, och runt 100 personer dog. Den här tragedin blir blixtsnabbt stor politik, för samtidigt som migranterna strömmade in över gränsen så gick Italiens Giorgia Meloni ut och ifrågasatte Spaniens medlemskap i Schengen-samarbetet. Och från italienskt håll så fick vi också höra att man skulle införa gränskontroller för resande från Spanien. Alltså, Teresa, varför var Meloni så snabb här? Hon var ju en av de första att reagera från EU-länderna.
Alltså, det här är väldigt mycket politisk teater, skulle jag säga, från början till slut. Det är väldigt politiskt gångbart att säga och visa sig handlingskraftig i migrationsfrågor. Och en väldigt snabb grej man kan göra, det är att nu stänger vi våra gränser. Det har vi ju sett i tidigare, när det rekordåret 2015. Och så här, det var väldigt fort som politiker sa, nu stänger vi våra gränser. Och Meloni sa, för det första så sa hon att hon ville pausa samarbetet med Spanien-Schengen. Det är juridiskt omöjligt, så det sa hon bara. Och det vet hon mycket väl, att man kan inte bara strunta i ingavna lagar och direktiv lite som man känner för det och säga att nu slänger vi ut Spanien på hux flux. Nej, det funkar inte så. Och det faktum att inte en enda av de marokkaner som kom in i Ceuta tog sig till kontinenten är också värt att tänka på. Så att det är politisk teater. Man vill inte sätta upp riktiga fysiska gränskontroller någonstans i Europa. För vi har en gemensam marknad där transporter och sånt ska flyta smidigt. Ingen som vill ha tillbaka det här när det står 3000 lastbilar i någon kö vid varje gräns och ska komma igenom med sina varor och sånt där. Och det roliga är att vad Pedro Sanchez gjorde på en gång, det var att han sa, jaha, tänker du liksom spela nu med Schengenreglerna och dra det där kortet? Well, you know, hold my beer. Jag kan göra samma sak. På det stora hela, man tittar från EU-håll, det här med att Schengenreglerna ska gälla, det har ju suddats ut mer och mer. Av 50 gränser i Europa så är det 22 som har då begärt av EU-kommissionen att få tillfälligt tillstånd att göra kontroller. Och där EU-kommissionen under Ursula von der Leyen har sagt att ja, okej då. Det ska, alltså egentligen så säger reglerna att det ska vara väldigt särskilda situationer. Det ska vara när det finns ett direkt terrorhot till exempel. Så att det är många som säger att om Ursula von der Leyen ska visa att hon verkligen vill ta sitt jobb på allvar, det är hennes jobb att se till att EU-regler efterföljs, då ska hon slå ner på otillåtna gränskontroller. Men hennes eget hemland och hennes eget hemmaparti har uppfört 9 stycken.
Mm. Men tillbaka till Spanien då, och premiärminister Pedro Sánchez, han tog sig ju till Ceuta för att visa sitt stöd.
Toda España está con ellos. Y en consecuencia, el gobierno de España está con la ciudad de Ceuta.
Ja, hela Spanien står med Ceuta, och därmed står Spaniens regering med Ceuta, säger han här. Dagen efter besöket i Ceuta så åker han på semester till Lanzarote. Och för att skapa lite extra sommarkänsla här så delar han sin spellista på Instagram.
La primera es la canción de Quevedo, El Baifo. La segunda es Spring Summer 26 de Charlie XCX. Y finalmente, Tantas cosas de Melanie.
Mm, här tipsar han om artisten Charlie XCX och önskar alla följare Feliz Verano. Och det här är alltså samtidigt som spanska myndigheter bärgar döda kroppar ur vattnet. Alltså Karin Sanchez taktik här, hur landar den i Spanien?
Ja, men den landade kanske inte så jättebra. Oppositionen fick ju i alla fall direkt en ny anledning att kritisera Sanchez för att inte bry sig tillräckligt om krisen i Ceuta och om bränderna. Och det var många arga kommentarer och sådär. Sen, han har ju varit impopulär av flera anledningar länge, vilket ni också har pratat om tidigare i Europapodden. Men jag har svårt att bedöma om folk i allmänhet var väldigt upprörda över det här eller inte. Det känns ju också som en väldigt tacksam sån här internetgrej att rasa över. Det är liksom en så tydlig bild på någon som delar en spellista. Det här var ju liksom inte det enda som han gjorde under krisen i Ceuta. Men ja, det kanske var lite tondövt.
Tänker du, James, om det här draget?
Nej, men politiskt, det ser politiskt oskickligt ut. Det är öppna för att andra kan kritisera, men det är väldigt, men det här med semester för politiker är alltid väldigt svårt. Alltså, Andy Burnham fick kritik för att han åkte på semester strax efter att han blev premiärminister, men det var ändå sommar, han hade bokat semester, han ville åka på semester, han kommer inte få chans att åka på semester senare. Och man har sett det gång på gång på gång. Alltså, så snart en politiker tar ledigt och försvinner liksom in i något trevligt hotell eller något trevligt villa någonstans, så öppnar de sig för kritiken. Men vad ska de annars göra? Det är svårt att vara politiker på sommaren.
Jag tycker att de ska göra som jag gör. De kan sitta hemma och titta på Midsommar Murder på Netflix i en vecka och bara sova så mycket de behöver. Jag har faktiskt aldrig förstått, och nu lite personlig åsikt för dem, men jag förstår faktiskt inte varför de gör det där, åker till någon semesterort eller hyr något slott någonstans, som jag vet att Macron och hans fru gjorde för några år sedan. Varför gör de det? Om det är vila och de behöver, då får de tänka att under de här åren som jag är ledare så får jag ta vilan där jag kan. Ligga i sängen i 3 dagar och glo på tv och bara sova. Kanske det borde räcka för våra ledare. I think, jag vet inte.
Ja, och många av dem har officiella bostäder också där de kan vara liksom både på jobb och ändå lite ledigt. Alltså Checkers i det brittiska premiärministerns hem på landet är rätt trevligt.
Hur som helst, under den här migrantströmmen så tyckte ändå vissa att det var lite fel timing av Sanchez. Men Teresa, när det då gäller migrantfrågan så har vi ju inte en helt enad union. Alltså, står reaktionerna i samband med det här i paritet till det som har hänt? Jag menar, Ulf Kristersson, vår statsminister, han jämförde ju direkt migrantströmmen i Ceuta med flyktingkrisen 2015. Vad tänker du?
Så det är det största antal migranter som har kommit på en och samma dag över en och samma gräns någonsin i EUs historia. Så att det var liksom en stor händelse. Men av 72 000 så var 70 000 hade återvänt redan efter 3 dagar och inte en enda hade kommit till den europeiska kontinenten. Vad som hände där tycker jag är ett jättebra exempel på hur man agerar överilat politiskt. Man säger kris. Man är arg på Sanchez sen tidigare. Man är arg för att han inte lever upp till NATO-mål. Man är arg för att han har utdelat något slags amnesti till migranter som har bott länge i Spanien och redan är ute på den spanska arbetsmarknaden. Och när det här hände i Ceuta så tog man direkt upp exakt samma kritik som man redan har framfört tidigare. I juni år så framförde Mette Frederiksson och Giorgia Meloni, alltså Danmarks premiärminister och Italiens premiärminister, en kritik mot Sanchez om den här migrationsamnestin. Och använde då i stort sett exakt samma kritik som man använder nu vid Ceuta. Så man fattar att det fanns någonting uppdämt redan. Och att migration då är ett så kraftfullt slagverk inrikespolitiskt. Vad Mette Frederiksson till exempel sa både då i juni och nu, det var att nej, men vi ska inte släppa in folk som Sanchez har gjort och låta dem få uppehållstillstånd, utan afrikaner ska återföras till Afrika. Och då har de glömt bort det, att över 90% av de som fick stanna i Spanien var inte alls afrikaner, de var sydamerikaner som pratar spanska och redan jobbar i Spanien och sådär. Men det säger någonting om att man kanske vände sig mest till sina hemmaväljare med sina utspel. Efter 3 dagar så fanns det inga migranter kvar i Ceuta. Då var det väldigt svårt att upprätthålla en idé om att det här var verklig kris. Istället så kunde man ju se att spanska myndigheter hade varit väldigt, väldigt snabba. Och då på ett möte i Bryssel så fick man faktiskt svälja sin stolthet där, alla de ledare som har skrivit på ett kritikbrev mot Sanchez i 22 länder, och säga att tvärtom, vi berömmer de spanska myndigheterna för det snabba agerandet. Den stora skillnaden här är ändå att man tyckte inte om Sanchez, och man tog, tror jag, tillfället i akt att kritisera Sanchez. Och Sanchez är en av väldigt få vänsterregeringar som är kvar i Europa idag.
Mm. Hur det går för honom kommer vi att höra mer om under denna höst. Men jag tänker också, om vi avslutar med att blicka framåt. Mm. Kort, vad är det vi ska hålla ett öga på under hösten? Vad tänker du, Karin, från din horisont?
Ja, men jag kommer försöka följa utvecklingen kring medielandskapet i Frankrike. Det är tydligt att det, precis som klimatfrågan, blir allt mer polariserat. Bland annat har ju rapporterats om den här konservativa miljardären Vincent Bolloré, som äger så många medier. Och även allt fler medier som drar liksom längre vänsterut. Och jag har träffat flera nu i Frankrike här under sommaren som har helt tappat förtroende för medierna på grund av det här. Och det tycker jag är intressant inför presidentvalet nästa år.
Mm. James, vad tänker du?
Om jag tar Storbritannien då, alltså, det ska bli jätteintressant att se hur Andy Burnham lyckas med det här konststycket att hitta pengar till allt det som han har lovat och allt det som han vill göra och allt det som han måste göra. Och kommer han att behöva höja skatterna, och i så fall vilka? Kommer han att bryta mot några valmanifest, löften eller vad? Det kommer bli jättesvårt för honom. Och kommer han att behålla den popularitet som han har vunnit över sommaren, eller kommer Nigel Farage att återta första platsen i brittisk politik?
Det finns mycket att ta av här. Teresa, du då snabbt. Du har ju också mycket att se fram emot i höst.
Ja, allra först faktiskt så är det folkomröstningen om EU-medlemskap på Island som jag är intresserad av. Det äger rum om bara ett par veckor, den 29 augusti. Mm. Och där tänker jag, blir det ett ja där att Island ska gå med, då kommer det uppstå sån otrolig glädje. EU behöver en sån här ny success story faktiskt. Efter att ett stort viktigt land som England lämnar, så har man liksom längtat efter ett nytt och ett bra land dessutom. Inte ett som är omgärdat av så här, Albanien vill gå med i EU, Serbien vill gå med i EU, Montenegro vill gå med, fattigare länder på Balkan som har bråkat med varandra, lite jobbigt, lite, vad vet jag, korruption. Så här. Island är helt perfekt, det är ju rikt och vackert och härligt och har en trevlig premiärminister. Den successstoryn skulle jag följa den nära.
Ja, hörni, tack för att ni var med. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Sydeuropa, Teresa Küchler, Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel, och James Savage, ansvarig utgivare för The Local. Producent var Paulina Monson. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Och vänta kvar, imorgon, om ni lyssnar samma dag som det här avsnittet släpps, så är imorgon alltså onsdagen den 19 augusti, och då blir det stort event på Kulturhuset här i Stockholm. Så kom dit om du är här och träffa oss som gör Europapodden. Vår Andreas Liljeheden är ju såklart på plats tillsammans med alla Europakorrespondenter och korrespondenter som bevakar stora delar av världen. Så kom och träffa oss, lyssna, ställ frågor, Kulturhuset, Stadsteatern. Om vi inte ses då, så hörs vi snart igen.